Jag vet inte om du har tänkt på det, men det finns framförallt fyra stycken viktiga eller speciellt viktiga händelser i Jesus liv som präglar den kristna tron och som också präglar till viss del eller inte alls ditt och mitt lärjungaskap och liv. Fyra stycken händelser i Jesus liv. Jag tänker för det första på när Jesus föds i Betlehem. Alltså när Gud blir människa. Det gör skillnad i våra liv. Eller för det andra när Jesus dör på korset för att betala syndens pris. Det gör, oavsett om vi tillstår eller inte, det gör skillnad i våra liv. Och jag tänker på för det tredje Jesus uppståndelse som bekräftar för oss att han var den skriften hade sagt. Att han var Messias och är Messias. Som inte bara dog på korset utan som uppstod och på det sättet visade att han är herre över livet självt. Och att han besegrar ondskan och döden. Men sen finns det en fjärde händelse som vi kanske inte tänker på fullt så ofta. Som vi kanske inte funderar på vad den egentligen innebär för oss som kyrka och kristna. Och det handlar om det vi ska läsa om idag. Nämligen Jesus himmelsfärd. Jesus himmelsfärd. Några tittar lite frågande på varandra. Vad är detta nu? De allra flesta av oss tänker har ganska god koll på att Jesus blir människa. Att han dör på korset och att han uppstår. Men det är ju inte så många av oss som faktiskt funderar kanske på hur Jesus himmelsfärd gör skillnad i våra liv. Eller hur? Alltså ibland kan det ju kännas ganska sekundär. Och vi kan ställa oss frågan, vad gör den egentligen för skillnad i livet? Och jag tänker i dagens värld när många människor ifrågasätter det övernaturliga som är naturligt i Guds ögon. När människor ifrågasätter att Gud finns. Eller som ifrågasätter att Gud skulle kunna födas som en människa. Eller som ifrågasätter att Jesus dog på korset. Och att han inte bara var en vanlig människa. Utan att han var Guds son. Eller när människor ifrågasätter att han skulle ha uppstått. Trots att vittnesbörden om det är många. Vi lever i en tid som avfärdar det som inte kan förklaras eller förstå med vetenskapens hjälp. Och just när det gäller Kristi himmelsfärd som vi kallar den för, eller Jesus himmelsfärd, så är det ju många som ifrågasätter den också. När jag växte upp som barn så minns jag att jag hörde att en del talade ganska nedlåtande om detta vi ska läsa om nu, som Kristi flygare liksom. Andra liberalteologer förlöjligar det som hände och talar om att Jesus han var ju den första kosmonauten. Men jag vet att när vi läser ordet och tar det på allvar så är detta en händelse som har skett. Det är en historisk händelse och idag ska vi ta reda på hur den faktiskt säger någonting viktigt till dig och mig. Hur den faktiskt gör skillnad i våra liv. Visst är det spännande? Och till vår hjälp så ska vi ta några verser ifrån Apostlagärningarnas första kapitel. Och vi läste de här verserna förra söndagen, men de tåls att upprepas. Apostlagärningarnas första kapitel, och vi kommer läsa från vers 6 till 11. Så om du har en bibel i din hand så leta gärna upp Apostlagärningarnas första kapitel, vers 6 till 11. Och där står det följande, och det här har fått rubriken i efterhand, Jesus himmelsfärd i min bibel. När de nu var samlade frågade de, alltså apostlarna, Jesus: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilken tid eller stund som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himmelen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Galileer, varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som togs upp från er till himmelen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himmelen. Jag vet inte vad du tänker när du hör de där orden eller läser det där. Du kanske har läst det många gånger. Men som vi såg redan i förra veckans gudstjänst, när vi inledde vår resa genom apostelgärningarna, så det Jesus faktiskt talar om här, det är ju bland annat att han ska sända, be fadern sända den helige ande till oss, hans lärjungar. I morse så lämnade jag familjen på tåget. De skulle åka ut på en liten utflykt, Sigrid och Harald och Charlotta. Så jag lämnar dem på tåget, så åker upp för rulltrappan vid tågstationen. Så tänkte jag för ett ögonblick, ja, här åker jag upp och de är kvar. Hur ska det gå för dem, tänkte jag. Jesus, han åker upp, han lyfts upp emot himmelen. Och kvar är hans lärjungar. Men grejen är att jag tror inte att han ställde sig frågan, undra hur det ska gå för dem. Varför då? Jo, därför att han visste att fadern skulle sända hjälparen. Och när vi läser texten så förstår vi att utan hjälparen så förmår vi ingenting. Utan Guds ande så är det omöjligt för oss att vara Guds vittnen. Vi kan vara det i egen kraft och med våra egna talanger och gåvor. Men det Jesus säger är att vänta här, stanna, bli kvar i Jerusalem tills den heliga ande kommer. Varför då? Jo, därför att ni behöver honom, för att ni ska kunna göra det som jag ber er om. Och jag vet inte om du lägger märke till det, men om du har din bibel uppslagen och läser vers 4 så står det faktiskt inte att Jesus säger, hörni, om ni vill så kan ni ju stanna kvar i Jerusalem några dagar till. Så ska jag sända hjälparen, den heliga ande. Han kan vara bra att ha. Det står inte så i min översättning. Jag tror inte det står så i din heller. Därför att det Jesus säger till sina lärjungar, han till och med befaller dem, står det i grundtexten. Jesus befallde sina lärjungar att stanna kvar. Därför att han visste hur mycket du och jag behöver den helige ande för att vi ska kunna vara hans vittnen. Alltså Jesus poäng, det är någonstans att vi kommer aldrig lyckas med att utföra Guds uppdrag om vi inte gör det med den helige andes hjälp. Och så talar han om hur de ska vara hans vittnen ifrån Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. I vår värld så kanske vi tänker från Skövde till Skaraborg, Västra Götaland och Sverige och ut över hela världen. Men på onsdag, och nu ska jag göra lite reklam, på onsdag klockan 19 så ska vi ha den första samlingen som vi kallar djupare. Klockan 19, och då ska vi se lite närmare i det bibelstudiet på vad det är faktiskt Jesus talar om här. Så missa inte det på onsdag klockan 19. Men vilken betydelse har då Jesus himmelsfärd för dig och mig som är kristna? Det är inte så att de flesta av oss går igång på det och blir bara helt översvallande glada. Eller? Fast vi kanske borde bli det, hörni. Jag vill bara dela kort två stycken saker som himmelsfärden förmedlar till oss. Två stycken jätteviktiga saker som vi inte får glömma bort. För det första så signalerar Jesus himmelsfärd att hans uppdrag här på jorden var slut. Jesus uppdrag här på jorden, det han var sänd för att göra, det var fullbordat, det var avslutat. Vi vet att om vi läser i Bibeln så talas det om att han som är Gud som finns till från skapelsen, han blir en människa, och så läser vi om hur han föds i Betlehem som ett litet barn. Och här i Jesus himmelsfärd så förstår vi att uppdraget är slut och att det är dags att återvända till fadern. I Filipperbrevets andra kapitel, vers 6-11, så skriver Paulus den här hymnen som det faktiskt är. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv, eller som det står i grekiskan, uttömde sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himmelen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Alltså någonstans när vi läser det här så får en del av oss, vi kanske fejdar ut för vi tycker att det här är ju fina ord, men jag har lite svårt att ta in dem. Vad är det egentligen Paulus säger? Jo, men att Jesus finns till. Han är av Gud. Han är Gud. Men väljer att komma hit till våran värld. Väljer att bli en människa som dig och mig. Och ibland tror jag vi har hört det så många gånger så vi nästan tappar liksom kollen på vad det är Paulus skriver. Att den som är Gud väljer att bli en människa. Den som lever och existerar utan några som helst begränsningar väljer att ikläda sig alla begränsningar som du och jag vet om. Som lämnar härligheten i det himmelska för att komma ner hit i våran värld. För att identifiera sig med dig och mig. Och för att dö på korset för dig och mig. Alltså, hur ska vi kunna ta in detta stora att Gud själv, som förtjänar att bli betjänad av dig och mig, i själva verket är den som kommer hit och tjänar oss. Hur stort är inte det? Och det himmelsfärden handlar om, det är att Jesus som kom hit för att försona oss med Gud, att han nu hade slutfört det som var hans uppdrag. Och då leder det oss in till den andra saken jag vill dela med. Och det handlar om fullbordan. Jesus har fullbordat sitt verk. Han kom och gav sitt liv för att du och jag, hur märkligt det än kan låta, ska få liv. Liv i överflöd som vi läser i texterna. Han kom och gav sitt liv för att du ska ha liv. Liv här och nu, men också i den evighet som väntar oss. Strax innan sin död, så i Johannes kapitel 17, i Jesus bön till fadern, så läser vi följande i vers 1-5. Far, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden. Och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Där har vi det. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Alltså här läser vi det ju, eller hur? Att Jesus kom hit med uppdraget att förhärliga fadern. Att visa för dig och mig vem Gud är. Och för att göra det möjligt för oss att leva tillsammans med Gud. Och efter sin död på korset, där han försonar oss med Gud. Och efter sin uppståndelse, där han visar för oss att han besegrar syndens konsekvenser med döden. Så är hans uppdrag slutfört. Det är fullbordat. Och nu sitter du kanske här och funderar på, men vad gör det här för skillnad i min vardag, i mitt liv? Alltså, vad gör det för skillnad? Och om vi läser vers 11 en gång till i Apostlagärningarna som vi läste i inledningen. Om vi läser vers 11 så hittar vi faktiskt två stycken saker som vi kan ta med oss härifrån idag. Som berättar för oss på vilket sätt Jesus himmelsfärd gör skillnad i ditt och mitt liv redan idag. Det stod ju så här i den 11:e versen. De här två änglalika gestalterna, de här två männen i vita kläder som dyker upp när apostlarna står och stirrar upp med förvånade ansikten, säger följande: Galileer, varför står ni och ser mot himmelen? Den är Jesus som togs upp ifrån er till himmelen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himmelen. Okej, så vad ska vi ta med oss? Vad kan vi använda i våra liv när det gäller det här? Jo, men för det första. Och det här hoppas jag fyller dig med glädje. Det gör det med mig. Jesus ska komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Visst är det fantastiskt. Det är ju hopp, hörni. Det änglarna säger, eller de änglalika männen säger, det är att på samma sätt som ni såg honom försvinna upp i himlen, på samma sätt så kommer han en dag tillbaks. Uppenbarelseboken talar om att då ska alla ögon se. Och det, tänker jag, hörni, det är ju någonting som vi kan ta med oss i våran vardag. När vi möter situationer eller stunder som får oss att känna att livet är svårt, det är tungt, det är inte enkelt att leva. Då kan vi ju hämta kraft och näring och stöd och uppmuntran och tröst i det de där två änglalika männen faktiskt säger. Att en dag så kommer Jesus tillbaka. Underbart. Så när du och jag möter prövningar i våran vardag, när vi möter sjukdom, svårigheter, lidande, då talar Bibeln gång på gång om att vi behöver inte vara rädda, men vi kan hämta kraft i löftena. Löften om att Gud en dag ska sända sin son tillbaka hit för att ställa allting till rätta. Och jag tänker någonstans att vetskapen om att det ska ske, det kan fylla dig och mig med hopp och kraft och styrka att fortsätta en dag till. Det kan fylla oss med hopp när vi möter den där sjukdomen vars utgång vi inte känner till. Då kan det fylla oss med hopp att en dag ska Kristus komma tillbaka. Evangelisten Billy Graham, han har beskrivit det här som att det är som en ljusstråle av hopp som lyser upp i en allt mörkare värld. Hoppet om att Jesus en dag kommer tillbaks. Det kan du faktiskt ta med dig ut i din vardag. När du möter svårigheterna imorgon. När det är måndag och du ska gå tillbaks till jobbet. Jesus kommer tillbaka en dag. Det är vårt hopp, hörni. Och det är också vårt budskap till den här världen. Och det anknyter till den andra saken som vi kan ta med oss ifrån vers 11. För det de båda vitklädda männen faktiskt påminner oss om, det är att vi i väntan på Jesus har ett uppdrag, en uppgift att utföra. När vi läser den här texten som vi läste ifrån Apostlagärningarna, så kan man ju ibland känna sig att det är lite dystert. Jesus har precis varit med dem. Han har varit nära dem under 40 dagar och visat att han verkligen har uppstått. Och så plötsligt, ungefär som att de inte anade att det var på gång, så lyfts han upp och försvinner ur deras åsyn. Han som hade varit så nära, han som hade varit en sån tydlig del i deras liv. Han som hade fått dem att ge upp det de tidigare hållit på med. Plötsligt så är han liksom borta. Plötsligt har han lämnat dem, och det skulle ju kunna göra vem som helst lite dyster och nedslagen och deppig. Vart tog han egentligen vägen? Var det inget mer än det här? Han skulle ju upprätta riket, var det inte så? Och det är de två änglalika männen säger det. Galilea, varför står ni och ser mot himmelen? Jag läste någon i veckan som skriver att det är nästan lite en sån här vad ska man säga, förmanande fråga som de där två änglalikna männen ställer. För när vi läser texten och grottar ner oss lite i den så är det nästan som en tillrättavisning. Det är nästan som att de faktiskt säger att ni som kommer nu från Galileen, varför i hela världen står ni här och stirrar upp i himmelen? Jesus har ju gett er ett uppdrag. Gå. Som Jesus lärjungar så ska vi ju inte stå och stirra upp emot himmelen. Vi har en uppgift att utföra. Vi har en kallelse över allas våra liv. I Johannes, det sjätte kapitlet, vers 38 och 39, så säger Jesus så här om sin egen kallelse och uppgift. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Jesus hade ett uppdrag, han var sänd av Fadern. Och på samma sätt när vi läser evangelietexterna så läser vi och förstår att även vi är sända. Förra söndagen så läste vi om det, hur Jesus efter sin död uppståndelse möter apostlarna, samma gäng. Och så talar han till dem och så säger han, som Fadern har sänt mig så sänder jag nu er. Alltså Gud, Fader, hade sänt Jesus hit i världen med ett uppdrag. Att vi människor skulle få upptäcka att vi är förlåtna genom korset. Att vi har fått syndernas förlåtelse. Att vi är försonade med Gud. Och du och jag, vi är sända ut i världen på samma sätt. Med samma budskap. Till en värld som lider och som gråter. Jesus kommer tillbaka, min vän. Kämpa på en dag till. Jesus kommer tillbaka. Så som Fadern sände Jesus så är du och jag sänd med ett uppdrag till den här världen. Och det jag tänker att kanske är lite svårt för oss att ta in och smälta, det är att Gud faktiskt gör anspråk på våra liv. Det är inte så många av oss som gillar att någon annan håller på att pilla i våra liv. Som liksom kollar vad vi gör för val. Hur vi lever livet. Vad vi väljer att prioritera. Men faktum är ju att efter att vi säger ja till Jesus och välkomnar honom in i livet, så gör Gud anspråk på oss. Så vill han använda oss. Inte för att vi ska göra vår egen vilja, utan för att vi ska vara med och förverkliga det som är Guds vilja. På vår arbetsplats, bland våra grannar eller studiekompisar. Det är ju vårt uppdrag. Den kristna tron är i grund och botten inte en bekväm tro. Jag tror det var författaren C.S. Lewis som har skrivit Narnia-böckerna som skriver att om du letar efter en bekväm religion så ska du inte se till den kristna tron. Det finns andra religioner som kanske är bekväma, men den kristna tron, den handlar om ett kors. Och korset är allt annat än bekvämt. Och när du och jag kanske känner att det är kravfyllt att leva ut Guds uppdrag för den här tiden i den här världen. Där människor kanske slår bort det vi säger som bara dumheter. Kanske förlöjligar eller bara är kritiska och ifrågasätter. Så vill Gud, och det här är viktigt min vän, så vill Gud använda sin heliga ande för att ge dig och mig kraft att hålla ut. Så vill Gud ge dig och mig hopp. Att kämpa en dag till. Därför att vi vet att Gud en dag kommer tillbaks. Att Jesus en dag kommer för att ställa allting till rätta. Om vi skulle läsa, och vi ska göra det avslutningsvis. ifrån parallella textstället där Lukas berättar om Jesu himmelsfärd, så tror jag att vi kommer få en lite annan bild än den där lite dystra bilden som man annars kan få av att de står där och stirrar med öppna munnar och inte förstår vad som händer. I Lukas, det 24 kapitlet, vers 50-53, så står det, och det här ska vi läsa avslutningsvis. Sedan förde han, alltså Jesus, dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himmelen. Och så står det om apostlarnas reaktion i vers 52. Vad gjorde de? De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem. I vad då? I sorg? I uppgivenhet? Nej, i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Alltså vi skulle ju med våra mänskliga resonemang kunna tänka att de skulle bli så deppiga så det inte fanns. Man skulle inte kunna gissa hur deppiga de blev liksom. När Jesus lämnade dem. Men istället så talar Lukas om att de fylldes med glädje. Och det tror jag att den helige ande vill göra i ditt liv. Därför att Gud har sänt dig på ett uppdrag. Med en uppgift. Att berätta om den Kristus som dog på korset och som en dag kommer tillbaks. Gud har gett oss en uppgift och för att vi ska kunna fullfölja den så vill den heliga ande fylla oss med glädje. När vi beger oss dit Gud har sänt oss. När vi gör det han har kallat oss till. Du kanske inte känner den där glädjen idag när vi talar om det här med att leva för Guds mission och Guds uppdrag. Men då vill jag bara säga så här. Alldeles strax så ska vi öppna förbönsplatsen där nere i hörnet. Och det finns förebedjare som har förberetts under veckan som gärna vill be tillsammans med dig. Därför att vi är övertygade om i den här församlingen att Guds ande är verksam idag. Gud vill fylla dig med glädje och kraft för att vara hans vittne i den här världen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Och även om en del av de här texterna vi läser ibland kan vara svåra att förstå eller kan fylla oss med frågor så tackar vi dig för att de texter vi har läst idag faktiskt talar, Herre, in i våra liv, Herre. Vill göra någonting med våra liv i vardagen, Herre. Vill påminna oss om att du, Gud, du har sänt din son hit. Hans uppdrag är utfört och slutfört. Det är fullbordat. Men vi lever, Herre, på hoppet om att din son en dag ska komma tillbaks för att ställa allting till rätta. Fader, och tills den dagen kommer, Herre, så ber vi dig, Fader, om att vi ska få vara dina trofasta vittnen, Herre. Som vittnar om den Gud som älskar alla människor. Och Herre, jag ber dig om att vi, Herre, som kan känna oss trötta, modfällda, Herre, som kan känna oss tyngda, Herre, kring den här uppgiften och uppdraget. Att du genom din heliga ande skulle fylla oss, Herre, med hopp, med glädje och med ny kraft, Herre. Att med frimodighet, Herre, vittna med hela våra liv, Herre, om vem du är, Kristus. Vi ber så i ditt namn. Amen.